Kapitel 6. I natten, sidan 139.
Långt innan sammankomsten avslutades var Egwens bak helt domnad, trots att hon hade lagt den hopvikta manteln under sig på den hårda bänken. Efter att ha lyssnat på de ändlösa diskussionerna önskade hon att hennes öron också hade domnat bort. Sheriam, som var tvungen att stå, hade börjat skruva på sig, som om hon önskade att hon haft en stol. Eller kanske bara kunnat sätta sig ner på mattan. Egwen kunde ha gått därifrån och befriat både sig och Sheriam från salen. Det fanns inga krav på att den ärmeligen tronande skulle stanna. Och salen skulle ändå i bästa fall bara lyssna artigt på hennes förslag. För att därefter galoppera iväg åt sitt eget håll. Det här hade ingenting med kriget att göra. Och när hon redan hade satt betsligt i munnen på dem tänkte salen inte låta henne få tag i tyglarna också. Hon kunde ha gått ut när som helst. Med ett kort avbrott i diskussionerna för de tillbörliga ceremonierna. Men om hon gjorde det fruktade hon att hon skulle få se en fullt utvecklad plan i morgonbitti och att företrädarna redan skulle ha börjat sätta den i verket utan att hon hade en aning om vad som var på färde förrän hon fick läsa det. Det var i varje fall vad hon fruktade i början. Vilka som pratade mest kom inte som någon överraskning. Magla och Saroya, Takima och Faisal och Varvelin. Det syntes tydligt på alla fem hur de grämde sig så fort en annan företrädare hade talan. Åh, förvisso godtog de salens beslut, i varje fall på ytan. De hade inget annat val om de inte ville avsäga sig sina platser. Hur mycket salen än var beredd att kämpa för att uppnå enighet så förväntades det att alla följde det beslut som väl fattats, oavsett om detta skedde med större eller mindre bifallet, eller i varje fall inte hindra det. Där var tvistefrågan. Exakt vad innebar det att hindra ett besluts genomförande? Ingen av de fem sa naturligtvis emot en företrädare för sin egen aja. Men de andra fyra for genast upp när någon företrädare satte sig efter ett inlägg. Och alla fem om det var en av de blås företrädare som talat. Och den av dem som fick talan utlade sig i mycket övertygande ordalag om varför den föregående talarens förslag var fullständigt felaktigt och kanske skulle leda till katastrof. Trots det fanns det såvitt Egwen kunde se inga egentliga tecken på samarbete. De iakttog varandra minst lika misstänksamt som alla andra och litade uppenbarligen inte på att någon av de fyra andra skulle kunna framföra vad de själva ville ha sagt. Salen kom hur som helst inte ens i närheten av att komma överens om särskilt många förslag. Företrädarna var oense om hur många systrar som borde skickas till Svarta tornet och hur många av dem som skulle komma från varje aja. Och när dessa systrar skulle skickas dit, vad de skulle ställa för krav, vad de borde tillåtas att gå med på och i vilka frågor de måste vägra helt. I ett så här känsligt sammanhang kunde varje misstag få ödesdigra konsekvenser. Dessutom ansåg sig alla ajan utom gula ha särskilt starka skäl att leda gruppen. Från Quasemas åsikt att målet var att förhandla fram ett fördrag till Escaraldis mening att ett företag av så unikt slag krävde kunskaper i historia. Berana framhöll till och med att en överenskommelse av den här sorten måste uppnås genom rationella resonemang. Samröre med ashamanerna skulle dra upp starka känslor. Och allt utom kylig logik skulle oundvikligen leda till katastrof. Hon blev faktiskt ganska upphetsad i sitt anförande. Romanda ville att gruppen skulle ledas av en gul syster. Men eftersom det inte fanns några egentliga skäl att tro att helandets gåva skulle behövas slutade det med att hon envist hävdade att alla andra kunde påverkas av sin Ayas särskilda intressen och glömma bort själva grundtanken med vad de skulle göra. Företrädare från samma Aya stödde varandra endast i så mån att de inte öppet sa emot varandra. Men det fanns inte två Ajan som var beredda att enas om särskilt mycket, mer än att de hade kommit överens om att sända en beskickning till Svarta tornet. Huruvida man verkligen skulle kalla det en beskickning ifrågasattes också, även av vissa som hade ställt sig bakom det i början. Moriah själv verkade baxna vid blotta tanken. Egwene var inte ensam om att tycka att det var tröttande med dessa eviga argument och motargument. Detta hårklyveri av minsta detalj som resulterade i att man till sist inte hade någonting kvar och fick börja om från början igen. En del av systrarna bakom bänkarna försvann och ersattes av andra som i sin tur drog sig därifrån efter ett par timmar. När Sheriam äntligen uttalade den rituella frasen "Gå nu i ljuset" hade nattmörkret lagt sig och bara ett par dussin systrar var kvar förutom Egwene och företrädarna. Flera av dem senare slokade som om de blivit körda genom en mangel som fuktiga lakan. Och ingenting hade överhuvudtaget beslutats utom att de måste prata mer innan de kunde besluta någonting. Utanför hängde den bleka halvmånen på en sammets svart himmel pudrad med glittrande stjärnor. Luften var isande kall. Egwenes andedräkt ringlade sig i vita dimstråk genom mörkret när hon med ett leende på läpparna hörde hur företrädarna skingrades bakom henne. En del av dem fortfarande diskuterande. Romanda och Lilaine gick tillsammans. Men den gula systerns klara, ljusa stämma var farligt nära att spricka och den blå var inte långt efter. De brukade förvisso träta när de var tvungna att dela varandras sällskap. Men det här var första gången Egwene hade sett dem välja det själva. Sheriam erbjöd sig halvhjärtat att hämta rapporterna om vagnsreparationer och foder som Egwene hade frågat efter på morgonen. Men den utmattade kvinnan försökte inte dölja sin lättnad när Egwene istället skickade henne i säng. Efter en hastig nigning hastade hon bort i natten med manteln tätt svept om sig. Det var inte många systrar som stannade uppe när det blivit mörkt, eftersom det aldrig var särskilt gott om vare sig lampolja eller vaxljus. För närvarande passade det Egwene utmärkt att frågan förhalats. Men det var inte bara därför hon log. Någonstans under diskussionernas gång hade hennes huvudvärk försvunnit spårlöst. Det skulle inte alls bli svårt att somna i natt. Halima brukade alltid få huvudvärken att släppa. Men efter hennes massage var Egwenes drömmar alltid oroliga. För all del var det sällan hon drömde ljusa drömmar annars heller. Men de här var mörkare än annars. Och besynligt nog kunde hon aldrig minnas någonting annat av dem än just att de var mörka och oroande. Det kom sig säkert av någon rest av smärtan som Halimas fingrar inte kom åt. Men att hon inte kom ihåg någonting var oroande i sig. Hon hade lärt sig att minnas alla sina drömmar. Hon måste minnas alla sina drömmar. Fast utan huvudvärk borde hon inte ha några problem i natt. Och drömma var inte det enda hon skulle göra. Liksom salen och hennes ämbetsrum stod Egwenes eget tält för sig självt i slutet av en egen liten plankgång. De närmaste tälten stod ett dussintal famnar bort för att ge den ämelintronande en smula ostördhet. Det var i varje fall den förklaring som gavs till tältets ensliga placering. Och numera var det kanske till och med sanningen. Egwene Alvear var sannoliken ingen ovidkommande figur längre. Tältet var inte stort, mindre än 4 steg på varje sida, och det var fullproppat med saker. Förutom de 4 mässingsbeslagna kistor fulla av kläder som stod travade vid ena väggen fanns det 2 bäddar och ett litet runt bord, ett fyrfat av brons, en kommod, en golvspegel och en av de 2 riktiga stolarna i lägret. Det var en enkel möbel med några 2 anspråkslösa sniderier som egentligen tog alldeles för mycket plats. Men den var bekväm och kändes riktigt överdådig när hon ville sitta uppkrupen med fötterna instoppade under sig och läsa. De gånger hon hade tid för nöjesläsning. Den andra bädden var Halimas och hon var förvånad över att kvinnan inte redan var där och väntade på henne. Hon var dock inte ensam i tältet. Ni åt bara bröd till frukost, moder, sa Kesa med mild förebroende ton när Egwen kom in genom den låga tältöppningen. Egwens kammarjungfru var kraftig, på gränsen till fet, och klädd i en enkel grå klänning. Hon satt på tältets pall och stoppade strumpor i ljuset av en oljelampa. Hon hade fina drag och inte ett enda grått hårstrå, men ibland kändes det som om Kesa hade varit i hennes tjänst i en hel evighet, inte bara sedan Sally där. Hon tog sig sannoliken alla de friheter en gammal trotjänare kunde kosta på sig, däribland rättigheten att banna Egwen. Till middag åt ni ingenting alls, så vitt jag kunnat utröna, fortsatte hon medan hon höll upp den snövita sidenstrumpan för att studera lagningen hon höll på att göra i hälen. Och er kvällsvard har kallnat där på bordet för minst en timme sen. Inte för att någon frågat mig. Men gjorde de det skulle jag säga att den där huvudvärken ni har beror på att ni inte äter ordentligt. Ni är på tok för mager. Med dessa ord la hon till sist ner strumpan på sykorgen och reste sig för att ta Egwens mantel. Och utropa att Egwen var alldeles iskall. Också det var en orsak till huvudvärk, visste hon att berätta. Eichider gick omkring och ignorerade temperaturen, vare sig det var isande kallt eller brännande hett. Men kroppen kände av det, även om man inte gjorde det själv. Det var bäst att bylta på sig ordentligt och ha röd särk närmast huden. Alla visste att rött är varmast. Att äta hjälpte också. Med tom mage gick man alltid och huttrade. Hade någon sett henne själv huttra kanske? Tack, moder, sa Egwen med lätt röst, vilket lockade fram ett lågt fnysande skratt från Kesa och en chockerad blick. Trots alla friheter hon tog sig var Kesa så noga med vad som passade sig att Aledrin kunde verka slapp i jämförelse. I varje fall i andan, om än inte alltid till bokstaven. Jag har inte huvudvärk ikväll, tack vare ditt te. Om det nu berodde på teet. Hur vedervärdigt det än smakat var det inte ett värre botemedel än att sitta genom en sammankomst i salen som varade mer än en halv dag. Och jag är faktiskt inte särskilt hungrig. Det räcker bra med en bulle. Riktigt så enkelt var det förstås inte. Förhållandet mellan tjänarinna och härskarinna var aldrig enkelt. Man var in på varandra hela tiden. Så en kammarjungfru såg en när man var som värst och visste alla ens fel och brister. Något sånt som privatliv i förhållande till sin kammarjungfru existerade inte. Kesa muttrade och brummade för sig själv hela tiden det tog henne att hjälpa Egwen av med kläderna. Och det slutade med att Egwen, insvept i en nattrock, rötsiden förstås, kantad med skiraste morandiska spets och broderad med sommarblommor, en present från Anaya, lät henne lyfta linneduken som låg över brickan på det lilla runda bordet. Linsgrytan hade stelnat till en klump i skålen. Men det var lätt att värma den med kraften och Egwen behövde inte ta mer än en sked för att hennes aptit skulle väckas. Hon åt upp alltihop tillsammans med en bit vit blåmögelost, några aningen skrumpna oliver och de två frasiga bruna bullarna, trots att hon fick plocka mjölbaggar ur båda två. Eftersom hon inte ville somna för snabbt drack hon bara en bägare av det kryddade vinet som också behövde värmas upp och hade fått en något bitter bismak. Men Kesa log som om hon hade tömt hela brickan. Egwen såg på tallrikarna, tomma bortsett från olivkärnorna och lite smulor, och insåg att det faktiskt var precis vad hon hade gjort. När Egwen väl låg på den smala bädden med två mjuka yllefiltar och ett gåsdunstäcke uppdragna till hakan tog Kesa upp brickan från bordet, men hon stannade upp vid ingången. Vill ni att jag ska komma tillbaka, moder? Om ni får eran huvudvärk. Den där kvinnan har nog hittat annat sällskap, annars skulle hon vara här vid det här laget. Hon uttalade orden, den där kvinnan, med öppet förakt. Jag kan brygga en kanna te till. Jag köpte det av en gårdfarig handlare som sa att det var oöverträffat mot huvudvärk och ledvärk och orolig mage dessutom. Tror du verkligen att hon är så lösaktig, Kesa, mumlade Egwen. Värmen under filtarna fick henne att känna sig dåsig. Hon ville sova, men inte riktigt än. Huvudvärk och ledvärk och dålig mage. Ninnil skulle skratta sig fördärvad om hon fick höra det. Det var kanske alla de pladdrande företrädarna som hade jagat huvudvärken på flykten trots allt. För all del verkar Halima lite förtjust i Curtis, men jag tror aldrig att hon har gått längre än så. Kesa stod tyst en stund och trutade med läpparna. Hon gör mig illa till mods, moder, sa hon till sist. Det är någonting med Halima som bara inte stämmer riktigt. Jag känner det varenda gång hon är i närheten. Det är som om någon smugit sig på mig. Som om jag plötsligt märkt att det stod en kar och tittade på när jag badade eller... Hon skrattade, men det var ett besvärat skratt. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Någonting som inte stämmer bara. Egwen suckade och kröp längre in under täckena. Godnatt, Kesa. Med ett snabbt flöde av kraften släckte hon lampan och det blev kolsvart i tältet. Sov du i din egen säng i natt. Halima skulle kanske bli upprörd om hon kom och hittade någon annan på sin brits. Hade kvinnan verkligen brutit armen på en man? Då måste mannen ha trakasserat henne på något sätt. Hon ville drömma i natt, behagliga drömmar, eller i varje fall drömmar som hon kunde minnas, eftersom det var sällan hennes drömmar kunde kallas behagliga. Men det fanns en annan sorts dröm som hon först måste ge sig in i, och det var länge sedan hon hade behövt sova för att komma dit. Inte heller behövde hon någon av de Tear and Greeler som salen bevakade så svartsjukt. Att glida in i trans var inte svårare än att bestämma sig för att göra det. Särskilt när hon var så här trött och... Hon svävade utan kropp i ett oändligt mörker. Omgiven av ett ändlöst hav av ljuspunkter. En ofantlig virvel av små, små prickar. Skarpare än stjärnorna på den klaraste av natthimlar och många fler. Vad hon såg var alla drömmar som tillhörde all världens människor. Alla människor i alla världar som fanns eller kunde finnas. Världar så sällsamma att hon inte kunde förstå någonting av dem. Alla synliga här i den tunna klyftan mellan Tel Aran Riyad och den vakna världen. Den oändliga rymden mellan verklighet och dröm. Några av dessa drömmar kände hon igen vid första ögonkastet. Allihop såg likadana ut, men likväl kände hon igen dem lika säkert som hon kände sina systrars ansikten. Vissa av dem undvek hon. Rands drömmar var alltid avskärmade, och hon var rädd att han skulle märka om hon försökte kika in genom barriären. Den skulle ändå hindra henne från att se någonting. Det var synd att det inte gick att se på drömmen var någon befann sig i den vakna världen. Två ljuspunkter kunde ligga sida vid sida här, trots att de som drömde var tusentals mil ifrån varandra. Gawains drömmar drog i henne och hon flydde. Hans drömmar var farliga på sitt eget sätt, inte minst för att en del av henne längtade efter att försvinna in i dem. Ninivs drömmar fick henne att haja till och vilja jaga lite ljusfruktan i den dumma kvinnan. Men än så länge hade Niniv lyckats ignorera henne och Egwen tänkte inte sänka sig till att dra in henne i Tel Aran Riyad mot hennes vilja. Det var sånt som de förlorade ägnade sig åt. Men det var onekligen lockande. Hon rörde sig utan att röra sig. Sökte efter en särskild drömmare. Eller i varje fall en av två. Båda skulle duga. Ljusen tycktes virvla runt henne, svepa förbi så snabbt att de blev till suddiga streck, medan hon svävade orörlig i detta stjärnehav. Hon hoppades att åtminstone den ena av dem hon sökte redan sov. ljuset skulle veta att det var sent nog för att vem som helst skulle ligga till sängs. Hon var vagt medveten om sin kropp i den vakna världen, kände hur hon gäspade och drog upp ena benet under täckena. Sen såg hon den ljuspunkt hon sökte efter. Den kom rusande mot henne, växte från en stjärna på himlen till en fullmåne och slutligen till en skinande mur av ljus som fyllde hela hennes synfält, pulserande som någonting levande. Hon rörde förstås inte vid den, för det kunde leda till alla möjliga komplikationer, till och med när det var den här drömmaren. Dessutom skulle det vara pinsamt att halka in i någon annans dröm av misstag. Hon sträckte ut sin vilja över det florstunna avstånd som fanns kvar mellan henne och drömmen och talade försiktigt, så att det inte skulle höras som ett högt rop. Hon hade ingen kropp, ingen mun, men hon talade.
Elaine, det är Egwen. Möt mig på det vanliga stället.
Hon trodde inte att någon kunde tjuvlyssna. Inte utan att hon märkte det, men det fanns ingen anledning att ta onödiga risker. Ljuspricken slocknade. Elaine hade vaknat, men hon skulle komma ihåg vad hon hade hört och veta att rösten inte bara varit en del av hennes dröm.
Egwen rörde sig, sidledes.
Om det inte mer var som att fullfölja ett steg som hon bara hade tagit till hälften när hon stannade upp. Det kändes som båda. Hon rörde sig och... Hon stod i ett litet rum, tomt frånsett ett illa åtgånget träbord och tre stolar med raka ryggstöd. Utanför de två fönstren rådde djupt nattmörker. Men likväl fanns det ett slags ljus som inte liknade vare sig månsken eller lampsken eller solsken. Det verkade inte komma någonstans ifrån. Det bara fanns. Men det räckte mer än väl för att hon klart och tydligt skulle se detta ömkliga lilla rum. De dammiga väggpanelerna var maskstungna och genom de trasiga fönsterrutorna hade det kommit in snö som lagt sig på kvistarna och de döda löven på golvet. Det låg i varje fall snö på golvet ibland och kvistar och löv ibland. Bordet och stolarna stod där de stod, men om hon vände bort blicken kunde snön ha försvunnit när hon tittade igen, och kvistarna och de bruna löven kunde ligga på nya platser, som om en vind hade svept in och flyttat på dem. De flyttade sig till och med inför hennes ögon. En var de här, en där. Det kändes inte längre konstigare än känslan av att vara iakttagen av någon osynlig betraktare. Varken det ena eller andra var riktigt verkligt. Det var bara så det var i Tel Aran Riord. En spegling av både verklighet och dröm, allt på samma gång. Det kändes tomt överallt i drömvärlden, men den ihåliga tomheten hon förnam i det här rummet fanns bara på platser som verkligen var övergivna i den vakna världen. För inte så många månader sedan hade det här lilla rummet varit den ämelintronandes ämbetsrum i det värdshus som kallats för Lilla tornet i byn Salidar. Byn som åter är övrats från den omgivande skogen hade varit full av liv och rörelse, hjärtat för motståndet mot Elaida. Om hon gick ut nu skulle hon få se sly sticka upp ur snön mitt på de gator som rensats med så mycket möda. Det hände fortfarande att systrar färdades till Salidar för att besöka duvslagen. Alla oroliga för att en duva från någon av deras egna kunskapare skulle komma i någon annans systers händer. Men det var bara i den vakna världen. Att bege sig till duvslagen här skulle vara lika meningslöst som att hoppas på att duvorna genom ett mirakel skulle hitta en. Tama djur verkade inte ha någon spegelbild i drömvärlden, och ingenting som man gjorde här kunde påverka den vakna världen. De systrar som hade tillgång till drömangrilerna hade andra platser att besöka än en öde by i Altera, och det var ingen som hade någon anledning att komma hit i drömmen heller. Det här var en av de platser i världen där Egwen kunde vara säker på att ingen skulle överraska henne. På allt för många andra ställen visade det sig finnas tjuvlyssnare, eller sorg som grep djupt in i märgen. Det gjorde henne alltid illa att se vad som hade hänt med Chu-floden sedan hon gav sig av därifrån. Hon väntade på att Elaine skulle dyka upp och försökte lägga band på sin otålighet. Elaine var ingen drömvandrerska, så hon måste använda en cheer and grill. Och hon ville säkert säga till Avienda vart hon skulle. Allt eftersom minuterna gick kom Egwen ändå på sig själv med att vanka irriterat över det grova trägolvet. Tiden förflöt annorlunda här. En timme i Tel Aran Riord kunde vara ett par minuter i den vakna världen, eller tvärtom. Elaine kanske rörde sig med vindens hastighet. Egwen kontrollerade sin klädsel. En grå ridklänning med konstfärdiga broderier i grönt över livet och i breda band på den delade kjolen hade hon tänkt på gröna Aja och håret samlat i ett enkelt silvernät. Mycket riktigt hängde den ärmelintronandes långa smala ståla om hennes hals. Hon fick stålan att försvinna men lät den nästan genast komma tillbaka igen. Det handlade verkligen om att låta den komma tillbaka. Hon behövde inte tänka medvetet på det. Stålan var en del av hur hon tänkte på sig själv numera. Och det var i egenskap av den ärmelintronande som hon måste prata med Elaine. Den kvinna som slutligen plötsligt uppenbarade sig i rummet var emellertid inte Elaine utan Avienda. Hon var överraskande nog klädd i blå sidenklänning med silverbrodyr och vit spets i halsen och runt händerna. Det tjocka armbandet av snidat elfenben som hon bar passade lika illa till klänningen som drömtear and grillen som hängde i en läderrem runt hennes hals. En spräcklig, besynnerligt vriden stenring. Var är Elaine? Frågade Egwen oroligt. Är någonting på tok med henne? Ailkvinnan tittade överraskad ner på sig själv. Om ens hade hon istället på sig mörk, bylsig kjol och vit blus, med en mörk sjal draperad över axlarna och en svart vikt huvudduk runt tinningarna för att hålla tillbaka det rödaktiga, nu midjelånga håret. Längre än i verkligheten, misstänkte Egwen. Allting gick att ändra i drömvärlden. Ett silverhalsband dök upp runt hennes hals med ett invecklat mönster av de små skivor som kallades kandoriska snöflingor. En gåva från Egwen för vad som kändes som mycket länge sedan. Hon kunde inte få den här att fungera, sa Avienda. Elfenbensarbandet gled längs hennes handled när hon lyfte handen till den vridna stenringen som fortfarande hängde i sin läderrem ovanför halsbandet nu.
Flödena glider hela tiden undan för henne. Det är barnen.
Plötsligt log hon brett. Hennes smaragdgröna ögon såg nästan ut att skina med ett eget ljus. Hon har ett fantastiskt humör ibland. Hon slängde ringen på golvet och hoppade upp och ner på den. Egwen fnös. Barnen. Så det skulle bli mer än ett. Märkligt nog lät sig Avienda inte bekomma av att Elaine var med barn, trots att Egwen var övertygad om att Ailkvinnan också älskade Rand. Ails seder var minst sagt besynnerliga. Men Egwen skulle verkligen inte ha trott det om Elaine och Rand. Ingen hade sagt rakt ut att han var fadern, och det var knappast någonting hon kunde fråga om. Men hon kunde räkna, och hon trodde verkligen inte att Elaine skulle ligga med någon annan man. Plötsligt blev hon varse att hon var klädd i grov ylleklänning, mörk och tjock, och en sjal som var mycket tjockare än Aviendas. Rejäla tjuvflodskläder, den sorts kläder en kvinna skulle ha på sig vid ett möte i kvinnorådet. Till exempel när någon dum flicka hade gått och blivit med barn och inte visade någon avsikt att gifta sig. Hon tog ett djupt, lugnande andetag och var strax tillbaka i sin ridklänning med gröna broderier. Resten av världen var inte samma sak som Chu-floden. Ljus, hon hade kommit tillräckligt långt för att begripa så pass mycket. Hon måste inte tycka om det, men hon var tvungen att leva med det. Bara det är bra med henne och barnen. Ljus. Hur många var det? Mer än ett kunde orsaka bekymmer. Nej, hon tänkte inte fråga. Elaine hade säkert den bästa barnmorskan i hela Camelin. Det var bäst att raskt byta samtalsämne. Har du hört någonting från Rand? Eller Nynaeve? Jag har ett och annat att säga till henne. Smita iväg med honom på det sättet. Vi har inte hört någonting från någon av dem, svarade Evienda och la sjalen till rätta, lika omsorgsfullt som någon ACD som inte ville möta den ämelintronandes blick. Fanns det inte någonting försiktigt i hennes röst också? Egwen gjorde ett ljud med tungan, irriterad på sig själv. Hon hade verkligen börjat se konspirationer överallt och misstänka allt möjligt. Rand hade gömt sig, det var hela saken. Ninni var ACD och fri att göra vad hon ville. Till och med när den ämelintronande befallde någonting brukade de flesta ACD lista ut något sätt att ändå göra precis vad de själva ville. Men den ämelintronande skulle ändå ge Ninni Almer en rejäl uppsträckning när hon väl fick tag på henne. Och vad Rand beträffade. Jag är rädd att ni har bekymmer i antågande, sa hon. En fin silvertekanna uppenbarade sig på bordet på en sicilerad silverbricka med två koppar i utsökt grönt porslin. En tunn ångslinga steg från pipen. Hon kunde ha sett till att teet redan var upphällt i kopparna när det dök upp, men själva hällandet var på något sätt en del av att servera någon te. Till och med detta flyktiga te som inte hade mer substans än en dröm. Man kunde dö av törst om man försökte klara sig på vad man fann i Tel Aaron Riord, för att inte tala om det man frambringade själv. Men det här teet smakade som om bladen hade tagits ur en nyöppnad låda och hon hade lagt i precis rätt mängd honung. Hon slog sig ner på en av stolarna, läppjade på sitt te och förklarade vad som hade hänt i salen och varför. Efter bara några ord satt Evienda med tekoppen mellan fingertopparna utan att dricka och iakttog Egwen utan att blinka. Hennes mörka kjol och vita blus blev till cardinsor, rock och byxor i grått och brunt som skulle smälta in i bakgrunden. Hennes långa hår var plötsligt kort och dolt av en tjofa vars svarta slöja hängde ner över bröstet. Det enda som inte stämde var elfenbensarmbandet som fortfarande satt runt hennes handled trots att spjutjungfrur inte bar smycken. Allt detta på grund av vårdkasen som vi kände, muttrade hon halvt för sig själv när Egwen var klar. För att de tror att de skuggskälade har ett vapen. Ett konstigt sätt att uttrycka saken. Vad kan det annars vara, frågade Egwen nyfiket. Har någon av de visa sagt någonting? Det var länge sedan hon hade trott att Eishajer ägde all kunskap. Och ibland avslöjade de visa små gömmor av information som kunde förbluffa även den mest envetna syster. Evienda rynkade pannan och hennes kläder blev ånyo kjolen, blusen och sjalen. För att efter ett ögonblick åter förvandlas till den blå spetsbrydda sidenklänningen. Den här gången med både det kandoriska halsbandet och elfenbensarmbandet. Drömringen hängde förstås kvar på sin läderrem. En sjal uppenbarade sig runt hennes axlar. Det rådde vinterkyla i rummet, men sjalens skira blå spets kunde inte gärna ge mycket värme. De visa är lika osäkra som dina Eishajer, fast inte lika rädda tror jag. Livet är en dröm och alla vaknar så småningom. Vi dansar spjutdansen med bladfördärv. Detta namn på den svarta hade alltid förbryllat Egwen. Med tanke på att det kom från den trädlösa ejlöknen. Men ingen går in i dansen säker på att leva eller vinna. Jag tror inte att de visa skulle överväga någon allians med arshamanerna. Är detta ett klokt beslut, tillade hon försiktigt. Av vad du har sagt förstår jag inte riktigt om du vill att det ska ske eller ej. Jag kan inte se något annat val, sa Egwen motvilligt. Det där hålet är 3 mil tvärs över.
Det här är det enda hopp jag kan se.
Evienda kikade ner i teet.
Och om de skuggsjälade inte hade något vapen.
Plötsligt gick det upp för Egwen vad den andra kvinnan höll på med. Evienda gick i lära för att bli vis. Och vad hon än hade för kläder på sig var hon en vis just nu. Det var antagligen därför sjalen hade dykt upp. En del av Egwen ville le. Hennes vän höll på att förändras från den ofta hetlevrade spjutjungfru som hon först hade lärt känna. En annan del av henne drog sig till minnes att visa inte alltid hade samma mål som Aes Sedai. Vissa saker som systrarna satte stort värde på betydde ingenting för de visa. Det gjorde henne sorgsen att hon var tvungen att tänka på Evienda som en vis istället för bara som en vän. En vis som skulle se till vad som var bra för Eil snarare än till vad som gynnade Vita tornet. Inte desto mindre var det en bra fråga. Förr eller senare måste vi ta itu med Svarta tornet, Evienda. Och Moriah hade rätt. Det finns redan för många ashamaner för att vi ska kunna stilla allihop. Om vi nu överhuvudtaget skulle våga stilla dem före sista striden. Jag kanske får någon dröm som visar mig något annat sätt, men än har det inte skett. Hittills hade ingen av hennes drömmar visat henne någonting som var till någon nytta. Inte egentligen. På det här viset får vi i varje fall en början till ett sätt att hantera dem. Och hur som helst kommer det att ske. Om systrarna bara kan komma överens om någonting annat än att de måste försöka uppnå någon form av överenskommelse. Så vi får leva med det. Det kanske till och med är till det bästa i det långa loppet.
Evienda log ned i tekoppen. Inte roat. Hon såg av någon anledning lättad ut. Hennes röst var emellertid allvarlig. Ni Aes Sedai tror alltid att alla män är idioter. Ofta nog är de inte det. Var försiktiga med dessa ashamaner. Mashrim Tame är långt ifrån någon idiot. Och jag tror att han är en mycket farlig man.
Salen är medveten om det, sa Egwen torrt. I varje fall om att han var farlig. Det andra kunde vara värt att påtala för dem. Jag förstår inte ens varför vi diskuterar det här. Jag kan inte längre göra någonting åt saken. Det viktiga är att systrarna förr eller senare kommer att tycka att Svarta tornet inte längre är skäl nog att hålla sig borta från Caemlyn ifall vi ändå tänker prata med dem. Nästa vecka eller redan imorgon kommer ni att ha systrar som kommer på visit för att hälsa på Elaine och se hur det går med belägringen. Vad vi måste bestämma nu är hur vi ska kunna hemlighålla det vi vill gömma. Jag har några förslag och jag hoppas att du har fler.
Tanken på att främmande Aes Sedai skulle dyka upp i palatset upprörde Evienda till den grad att hon växlade från blått siden till Cardin Sore, till yllekjol och Algorde blus och tillbaka igen medan de pratade. Men det verkade inte som om hon märkte någonting själv. Hennes min förblev tillräckligt behärskad och stilla för att vilken syster som helst skulle ha varit nöjd. Hon själv hade sannoliken ingenting att oroa sig för ifall de besökande Aes Sedaierna upptäckte frändeskvinnorna, eller de tillfångatagna Shaldaimerna och Daimerna, eller överenskommelsen med havsfolket. Men förmodligen oroade hon sig för vad följden skulle bli för Elaine. När havsfolket kom på tal kom inte bara Cardin Soren tillbaka, utan dessutom uppenbarade sig en rund oxläders sköld och tre korta eilspjut på golvet vid hennes stol. Egwen övervägde att fråga om det var några särskilda problem med vindfinnerskorna, utöver de vanliga det vill säga, men hon lät bli. Om Evienda inte nämnde saken var det någonting som hon och Elaine ville ta hand om själva. Om det varit någonting som Egwen borde känna till hade hon säkert sagt det. Eller skulle hon det? Med en suck ställde Egwen koppen på bordet där den omedelbart försvann och gned sig i ögonen. Hon hade onekligen fått misstänksamheten i ryggmärgen vid det här laget. Och utan den skulle hon antagligen inte överleva länge. Men det innebar inte att hon alltid måste låta den styra hennes handlingar. Inte när hon var med en vän.
Du är trött, sa Arvienda. Återigen i vit blus, mörk kjol och sjal. En bekymrad vis med skarpa gröna ögon. Sover du inte bra? Jag sover bra, ljög Egwen och lyckades få fram ett leende. Arvienda och Elaine hade nog av sina egna bekymmer utan att hon behövde berätta om sin huvudvärk. Jag kan inte komma på någonting mer, sa hon och reste sig. Kan du? Då är vi klara, fortsatte hon när den andra kvinnan skakade på huvudet. Säg till Elaine att vara rädd om sig. Ta hand om henne. Och barnen. Det ska jag, sa Arvienda, nu i den blå sidenklänningen. Men du måste vara rädd om dig själv. Jag tror att du driver dig själv för hårt. Sov gott och vakna, sa hon mjukt. Det var Ailes sätt att säga godnatt. Sen var hon försvunnen. Egwen tittade på platsen där hennes vän hade försvunnit. Hon drev sig inte för hårt. Bara så hårt som hon måste. Hon gled tillbaka till sin kropp och upptäckte att den sov djupt. Det betydde inte att hon sov. Inte riktigt. Hennes kropp vilade med slummens djupa, långsamma andetag. Men hon lät sig själv bara glida tillräckligt djupt ner i sömnen för att drömmarna skulle komma. Hon kunde helt enkelt ha väntat tills hon vaknade och dragit sig drömmarna till minnes. När hon skrev ner dem i den lilla bok med skinnpärmar som hon hade längst ner i en av klädkistorna. Instoppade under de tunna linnesärkarna som inte skulle komma till användning förrän en god bit in på våren. Men det sparade tid att observera drömmarna medan de kom. Hon trodde att det kunde hjälpa henne att utröna vad de betydde. I varje fall de som var mer än bara vanliga nattliga fantasier. Sådana fanns det gott om. Gawain var ofta med. En lång, vacker man som tog henne i sin famn och dansade med henne och älskade med henne. En gång i tiden hade hon skyggat för tanken på att älska med honom, till och med i drömmen. Om hon tänkt på det när hon var vaken hade hon rodnat. Det verkade så dumt nu, så barnsligt. Hon skulle binda honom till sig som sin väktare en dag, på något sätt. Och hon skulle gifta sig med honom. Och älska med honom tills han tiggde om nåd. Till och med i sömnen fnittrade hon åt det. Andra drömmar var inte lika behagliga. Hon vadade genom midjedjup snö i en tät skog och visste att hon måste ta sig ut ur den. Men även när hon skymtade skogsbrynet framför sig räckte det med en blinkning för att det skulle dra sig bort i fjärran och hon måste pulsa vidare. Eller så rullade hon en stor kvarnsten upp för en brant backe. Men varje gång hon närmade sig krönet halkade hon omkull och såg den väldiga stenen rulla tillbaka till botten så att hon måste traska ner och börja om igen. Och varje gång var backen högre än den förra. Hon visste tillräckligt mycket om drömmar för att förstå varifrån dessa kom, även om det inte hade någon speciell betydelse. Inte annat än att hon var trött och hade en synbarligen ändlös uppgift framför sig. Men det fanns ingenting att göra åt den saken. Hon kände hur det ryckte i kroppen under de arbetsamma drömmarna och försökte lugna sina muskler, få dem att slappna av. Den här sortens halvsömn var inte mycket bättre än ingen alls. Till och med sämre om hon ägnade hela natten åt att ligga och sprattla på britsen. Hennes ansträngningar bar viss frukt. Det ryckte i varje fall bara lite i benen när hon drömde att hon var tvungen att dra en kärra fullproppad med Eichedere längs en lerig väg. Mellan dessa drömmar kom det andra. Mert stod på en stor byallmänning och spelade kägla. De halmtäckta husen var vaga, så som de var i drömmar. Ibland var taken av skiffer istället. Ibland verkade husen vara byggda av sten, ibland trä. Men han var skarp och tydlig, klädd i en elegant grön rock och sin bredbrättade hatt, precis som han varit den dag han red in i Shalidar. Det fanns ingen annan människa inom synhåll. Han gned klotet mellan händerna, sprang en kort bit och lät det nonchalant rulla över det släta gräset. Alla nio käglorna föll, for iväg som om någon sparkat på dem. Mert vände sig om och tog ett nytt klot och käglorna stod upprätt igen. Nej, det var en ny uppsättning käglor. De gamla låg kvar där de hade fallit. Han slungade klotet igen. Ett lågt, sävligt kast. Och Egwen ville skrika högt. Käglorna var inte svarvade trästycken. De var 9 män som stod där och såg på medan klotet närmade sig. Ingen rörde sig förrän klotet fick dem att flyga åt alla håll. Mert vände sig om för att ta upp ett till klot och återigen stod en uppsättning nya käglor, nya män i en ordnad formation bland männen som låg spridda på marken som döda. Nej, de var döda. Mert fortsatte rulla kloten utan att låta sig bekomma. Det var en sandröm, det visste hon långt innan den tonade bort. En glimt av en framtid som kunde komma att inträffa. En varning för någonting som hon borde hålla uppsikt efter. Sandrömmar var alltid möjligheter, aldrig säkra. Det var något hon ofta fick påminna sig om. Att drömma inte var samma sak som förebådan. Men det här var en bister möjlighet. Varje kägla hade stått för tusentals män. Det var hon helt säker på. Och en illuminatör var inblandad. Mert hade träffat en illuminatör en gång, men det var länge sedan. Det här var någonting nyare. Illuminatörerna hade skingrats över världen och deras högkvarter var borta. En av dem utförde till och med sitt hantverk på en kringresande föreställning som Elaine och Ninive hade färdats med en tid. Mert kunde träffa en illuminatör var som helst. Likväl var detta bara en möjlig framtid. Dyster och blodig, men bara möjlig. Inte desto mindre hade hon drömt den minst 2 gånger. Inte riktigt samma dröm, men med samma innebörd. Betydde det att det var större risk för att den skulle bli verklighet? För att få veta svaret måste hon fråga dem visa, och hon blev allt mer motvillig att göra det. Varje fråga hon ställde avslöjade någonting för dem, och deras mål var inte detsamma som hennes. För att rädda vad de kunde av Eilfolket skulle de låta Vita tornet malas till stoft. Hon måste tänka på mer än ett enda folk, eller ett enda rike. Fler drömmar. Hon kämpade sig upp för en smal, stenig stig längs en hög, tvärbrant bergssida. Hon omgavs av moln som dolde både marken nedanför och krönet ovanför. Men hon visste att båda befann sig mycket långt bort. Hon måste vara mycket försiktig med var hon satte fötterna. Stigen löpte längs en sprucken klipphylla som nätt och jämnt var bred nog för henne att stå på med ena axeln tryckt mot klippan. En hylla beströdd med knytnävs stora stenar som kunde rulla iväg under ett felriktat steg och få henne att störta ut för stupet. Det liknade nästan de andra drömmarna om att rulla kvarnstenar och dra kärror. Men hon visste att det här var en sandröm. Plötsligt rasade klipphyllan under henne med det skarpa ljudet av sprickande sten. Och hon grep desperat efter klippan, klöste efter ett fäste för fingrarna. Fingertopparna gled in i en liten spricka och fallet slutade med ett ryck som slet i hennes armar. Med fötterna dinglande bland molnen hörde hon hur de fallande stenarna brakade mot bergssidan tills ljudet dog ut i intet, utan att stenarna någonsin slagit i marken. Hon anade vagt den avbrutna klipphyllan till vänster. Den var 10 fot bort, men det kunde lika gärna ha varit 1 mil. Hon hade ingen möjlighet att nå dit. Åt andra hållet dolde diset vad som kunde finnas kvar av stigen. Men hon trodde att den var ännu längre bort. Hon hade ingen kraft i armarna. Hon kunde inte dra sig upp. Bara hänga där tills fingrarna gav efter och hon föll. Kanten på den lilla skrevan kändes vass som en knivsägg under hennes fingrar. Plötsligt uppenbarade sig en kvinna som kom klättrande ner ur molnen nedför den branta bergssidan med samma lätthet som om hon gått i en trappa. Ett svärd var fastspänt på hennes rygg. Hennes ansikte var otydligt, fick aldrig riktigt fast form, men svärdet verkade lika solitt som stenväggen. Kvinnan kom ner till samma nivå som Egwen och räckte ut handen. Vi kan nå toppen tillsammans, sa hon med en välbekant släpig accent. Egwen sköt ifrån sig drömmen som om den varit en huggorm. Hon kände hur hennes kropp fäktade, hörde sig själv gny i sömnen. Men det tog ett tag innan hon kunde göra någonting. Hon hade drömt om Shonshan förut, om en shonshansk kvinna som på något sätt var knuten till henne. Men det här var en shonshan som skulle rädda henne. Nej, de hade satt koppel på henne, gjort henne till Daemon. Eller dog hon än att låta sig räddas av en shonshan. Det dröjde en lång stund innan hon kunde ägna sig åt att lugna sin sovande kropp. Eller så kändes det bara som en lång stund. Inte en shonshan, aldrig. Sakta kom drömmarna tillbaka. Hon gick på en annan stig längs en klippkant uppe bland molnen. Men här var en bred väg belagd med släta vita stenar och utan lösa stenar under fötterna. Själva klippan var vit som krita och slät som om den vore polerad. Trots diset var det nästan som om den ljusa stenen glänste. Hon gick snabbt och insåg snart att vägen gick runt i spiral. Bergsidan var i själva verket en spetsig topp. Så snart hon hade tänkt detta stod hon på krönet. En platt, polerad stenskiva inramad av dimväggar. Nej, inte riktigt helt platt. Mitt på cirkeln fanns en liten vit upphöjning där det stod en oljelampa av genomskinligt glas. Lågan i lampans topp brann ljus och stadig, utan att fladdra. Den var också vit. Plötsligt kom ett par fåglar utstörtande ur dimman. Två nattsvarta korpar. De svepte fram över spirans topp, slog emot lampan och fortsatte vidare utan att stanna upp. Lampan gungade och snurrade, dansade runt uppe på upphöjningen så att det flög små oljedroppar omkring den. Några av dropparna fattade eld i luften och försvann. Andra föll runt den låga kolonnen. Var och en med en liten fladdrande vit låga. Och lampan fortsatte gunga, på vippen att falla. Egwen vaknade med ett ryck i mörkret. Hon visste. För första gången visste hon precis vad en dröm betydde. Men varför skulle hon drömma om en shonshansk kvinna som räddade henne? Och sen om ett shonshanskt anfall mot Vita tornet. Ett anfall som skulle skaka Aes Sedaina i deras grundvalar och hota själva tornet. Det var förstås bara en möjlighet, men det var troligare att de händelser som visade sig i sanddrömmar skulle inträffa i verkligheten än att andra möjligheter skulle göra det. Hon trodde att hon tänkte sansat på saken, men när det hördes ett strävt frasande från tältfliken var det mycket nära att hon omfamnade urkällan. Hastigt gick hon igenom en rad novisövningar för att samla sig. Vatten som rann över släta stenar. Vind som blåste genom högt gräs. Ljus, hon hade verkligen blivit skrämd om hon behövde två övningar för att uppnå någonting som liknade lugn. Sover ni? Muttrade Halimas röst tyst. Hon lät uppskruvad, nästan upphetsad. Nå, jag skulle själv inte ha någonting emot en god natts sömn. Egwen låg mycket stilla och hörde hur kvinnan klädde av sig i mörkret. Om hon lät Halima märka att hon var vaken skulle hon bli tvungen att prata med henne. Och just nu skulle det vara genant. Hon var tämligen säker på att Halima hade hittat sällskap. Om än inte för hela natten. Halima fick förstås göra vad hon ville. Men Egwen var ändå besviken. Hon önskade att hon fortfarande sovit. Och snart kände hon hur hon gled in i sömnen igen. Den här gången försökte hon inte stanna halvvägs. Om det kom några nya drömmar skulle hon komma ihåg dem. Och hon måste ha lite riktig sömn. Kisa kom i ala morgonstund med frukostbrickan och hjälpte henne att klä sig. Det var så tidigt att det bara fanns en svag antydan till solljus. Och lamporna måste vara tända för att de skulle kunna se någonting. Kolen i fyrfatet hade förstås slocknat under natten och kylan som hängde i luften kändes grå. Det kanske skulle komma mer snö idag. Halima slingrade sig i sin sidensärk och klänning medan hon skrattade och skämtade om hur mycket hon önskade att hon haft en kammarjungfru, medan Kesa knäppte knappraderna på Egwens rygg. Den fylliga kvinnan hade en bestämd uppsyn och tog ingen notis om Halima överhuvudtaget. Egwen sa ingenting. Hon sa ingenting med stort eftertryck. Halima var inte hennes tjänare. Hon hade ingen rätt att bestämma vad kvinnan skulle göra eller ej. Just som Chesa knäppte den sista lilla knappen och gav Egwens arm en klapp, kom Nisao hukande in genom tältöppningen, följd av en ny våg av kall luft. Den korta glimt Egwen fick innan tältflikarna föll igen visade att det fortfarande var grått ute. Det var absolut risk för snö. Jag måste tala med modern i en rum, sa hon, och höll manteln svept om sig som om hon redan kände snön. Det var ovanligt att höra en så bestämd ton från en så liten kvinna. Egwen nickade till Kesa som neg men inte kunde låta bli att förmana henne. Låt nu inte frukosten bli kall innan hon lämnade tältet. Halima betraktade Egwen och Nisao en kort stund innan hon plockade åt sig sin mantel som låg slarvigt slängd vid fotändan av hennes bädd. Delana har antagligen arbete åt mig, sa hon med irriterad ton. Nisao tittade ogillande efter kvinnan när hon gick, men istället för att säga någonting omfamnade hon Saidar och vävde en skyddsformel mot avlyssning runt sig och Egwen, utan att fråga om lov. Anaya och hennes väktare är döda, sa hon. Några av arbetarna som kom med kol igår natt hörde ett ljud, som om någon sprattlade omkring, och fantastiskt nog sprang de för att se var det var. De hittade Anaya och Sertagana liggande döda i snön. Egwen satte sig långsamt ner på sin stol, som inte alls kändes särskilt bekväm just nu. Anaya död. Den enda skönhet Anaya ägde låg i hennes leende. Men när hon log värmde det allt som fanns omkring henne. En kvinna med alldagligt utseende som älskade långklänningar med spets. Egwen visste att hon borde känna sorg över Sertagana också. Men han hade varit väktare. Om han hade överlevt Anaya skulle det ändå antagligen inte ha blivit länge. Hur? Frågade hon. Nisao hade säkert inte vävt skyddsformen bara för att berätta att Anaya var död. Nisao fick en spänd min och trots skyddsformen såg hon sig över axeln som om hon var rädd att någon lyssnade utanför ingången. Arbetarna trodde att de hade ätit giftiga svampar. Vissa bönder är slarviga när de plockar för att sälja och fel sort kan paralysera lungorna eller få halsen att svullna igen så att man dör av brist på luft. Egwen nickade otåligt. Hon hade trots allt växt upp i en by på landet. Alla verkade redo att godta den förklaringen, fortsatte Nisao, utan att göra sig någon bråska. Hon plockade oroligt med mantelfollen och verkade ovillig att komma fram till sin slutsats. Det fanns inga sår, inga skador av något slag, ingen anledning att tro att det handlade om någonting annat än någon girig bonde som sålde dåliga svampar. Men hon suckade, sneglade över axeln igen och sänkte rösten. Det var väl för allt pratet om svarta tornet i salen idag. Jag prövade om det fanns någon genklang. De blev dödade med Saidin. En grimas av avsmak drog över hennes ansikte. Jag tror att någon helt enkelt vävde solida flöden av luft runt deras huvuden och lämnade dem att kvävas. Med en rysning drog hon manteln tätare om sig. Egwen var också nära att rysa. Hon var förvånad över att hon inte gjorde det. Anaya död. Kvävd. Ett medvetet grymt sätt att döda någon på. Använt av någon som hade hoppats på att inte lämna några spår. Har du berättat det för någon annan? Självklart inte, sa Nisao indignerat. Jag kom till er med en gång. Så snart jag var säker på att ni skulle vara vaken i varje fall. Syn, du måste förklara varför du dröjde med det. Vi kan inte hålla det här hemligt. Även om det funnits ämelintronande som hade haft mörkare hemligheter för tornets bästa, som de såg det. Om vi har en man som kan leda bland oss måste systrarna vara på sin vakt. Det verkar osannolikt att en man som kunde leda kraften gömde sig bland arbetarna. Men mindre osannolikt att någon kommit dit bara för att döda en enda syster och hennes väktare. Vilket gav upphov till en ny fråga.
Varför är Naya? Befann hon sig på fel plats vid fel tillfälle?
Nisao, var dog de?
Nära vagnarna i sydändan av lägret. Jag vet inte varför de var där vid den tiden på natten. Om inte Anaya skulle till avträderna och Sertagana trodde att hon behövde beskydd till och med där.
Då får du ta reda på det åt mig, Nisao.
Vad gjorde Anaya och Sertagana medan alla andra sov? Varför blev de dödade?
Det ska du dock hålla hemligt. Tills du kan ge mig själen ska ingen veta om att du letar efter dem.
Nisao öppnade och slöt munnen.
Om jag måste så måste jag, muttrade hon halvt för sig själv. Hon var egentligen inte särskilt väl lämpad att bevara hemligheter. Och det visste hon själv.
Senast hon hade försökt hade det lett direkt till att hon fick avlägga trohetsed till Egwen.
Kommer det här att sätta stopp för allt prat om en överenskommelse med svarta tornet?
Det betvivlar jag, sa Egwen trött.
Ljus. Hur kunde hon redan vara trött?
Hur det än blir med den saken tror jag att det här blir en mycket lång dag.
Och det enda hon egentligen kunde hoppas på var att hon skulle klara sig fram till ännu en natt utan huvudvärk.